Tjing tjing, Micke här.
Och Martin från Finlir.
Nu är det en liten specialare för jag och Martin. Jag ska spelleda Call of Cthulhu Horror on the Orient Expressen. Du är sugen på att få till i år åtminstone.
Ja, jag ska försöka vid tillfälle som man brukar säga.
Ja, men vi ska dedikera varannan söndag på att spela, jag och Malmö-gänget. Men jag har ju börjat läsa igen, ska jag säga, så jag läste den för 5-6 år sedan, kampanjen. Och jag är inte riktigt nöjd med hur och det här är ett spoilerfyllt avsnitt, gott folk. Så ska du spela Horror on the Orient Expressen ska du inte lyssna nu. Så kan vi ju säga. Vi kommer att spoila hela plotten nödvändigtvis, men vi kommer,
men
kunna...
kommer att nämna saker som är massiva spoilers för någon som vill spela kampanjen.
Så är det ju. Så nu är ni varnade. Nej, men då är ju tanken att man ska få en uppdragsgivare. Va? Säger Martin. Det är ju Call of Cthulhu. Då är du aldrig nu. Jo, det är det. Och det, den här uppdragsgivaren då ska ju då instigata att de ska åka runt i hela jävla Europa och komma till Mellanöstern, blir det väl. Vad nu Konstantinopel räknas till. Men de ska ju dit. Och som vanligt så är ju Call of Cthulhu massivt dödligt, som jag har förklarat för Julia. När man läser boken, hon säger att det är 70% dödlighet.
Den här kampanjen är ju extra dödlig, skulle jag säga. Det rekommenderas ju till och med att du gör flera färdiga utredare, för de kommer att dö, eller de kommer att bli galna längst resans gång. Och det är ju en lång resa.
Ja, så den rekommendationen har man. Och då, som Martin och jag pratat lite för mycket innan, så kände jag att jag behöver ett introduktionsäventyr där de skapar det här bandet med uppdragsgivaren för att det ska make sense. Alltså att det ska vara logiskt. För det är liksom så här, nu ska jag riskera mitt liv för Martin. Hur känner du Martin? Jag träffar han på Ica. Så bara, ja, okej, det är jätteuda. Alltså, om du inte spelar superhjältar, för superhjältar har ju alltid en annan ingång. Alltså Batman är Batman, han kommer ju rädda dig oavsett. Eller Superman liksom så här. Men nu är de ju inte det, utan de är, ja, vad ska jag säga, Dupont på 20-talet typ. Inte riktigt så, men alltså att det är utredare, vanliga människor. Det är därför jag älskar Call of Cthulhu, för det är vanliga människor som ska rädda världen, och oftast till priset för sitt eget liv.
Ja, så är det ju. Mer än ibland, så att säga, så blir man ju antingen död, eller så blir man ju så knäckt mentalt att man är bortom räddning.
Ja.
Och det är en del av spelet.
Och då har man en uppdragsgivare, och nu står hans namn helt still i mitt huvud.
Professor Smith.
Ja. Och då ska man ju komma på hans föreläsning i London, vilket för övrigt, där har jag också synpunkter på hur man kan skriva en hel jävla fucking föreläsning och försöka få spelare att lyssna på den. Så bara, lycka till, det är kreativa människor precis som jag, och jag har ADHD, så jag hade aldrig kunnat orka lyssna på en spelledare som ska gå igenom en hel sån grej. Men det har med plotten att göra. Liksom, han bara, jag orkar inte, okej. Så då funderade vi, ska vi göra ett äventyr tillsammans? För att om han nu också ska spelleda det, Martin, och jag ska spelleda, så hade det varit roligt att se om våra äventyr, dels hur våra spelare fuckar upp det, för det är alltid så. Hur mycket du än planerar och gått folk som spelledare, spelar ingen roll hur välskriven kampanjen är. Och det skriver de själva i denna också, i många andra böcker, framförallt Chaosium och... framförallt Chaosium, jag har jävla mycket gripe med D&D hur de skriver sina äventyr, det kan jag ju säga dig. Vissa av dem, för då är det verkligen så här, ja, ni går ju höger, så bara, har du träffat spelare, har du ska vara glad att de går.
Då ska jag ändå tillägga så att den här kampanjen till Call of Cthulhu är ju väldigt rälsad, för den händer ju bokstavligt talat på en tågräls, alltså från ställe till ställe, men det finns ju så pass mycket handlingsutrymme att det kommer inte att hända det som du som spelledare tror kommer att hända.
Nej.
Det finns tillräckligt mycket handlingsagens för spelarna.
Precis. Så tanken är, i det här avsnittet ska vi göra ett introäventyr. Ha lite spännande tankar om det. Sen så ska vi prata om det i det behöver inte vara nästkommande avsnitt, men lite längre fram när jag har läst hela kampanjen ordentligt, börjat skriva upp, så ska vi liksom prata om kampanjen också. Mm. Så att man kanske kan ge tips till spel. Ja, dels också lite tips och det. Jag fick en länk av Martin här till exempel som kan hjälpa en att gå igenom materialet. Det var någon som liksom hade lite synpunkter på Det här kunde ni ändå räknat ut grejen liksom.
Så att det är dels en sammanfattning och dels några kritiska punkter på att tänk på det här. Så den kan vi också kika vidare på sen.
Ja, men det tycker jag liksom verkligen.
Och värt att notera här är ju precis som du sa att vi har ju börjat snacka lite om ett introäventyr för att ge spelarna någon form av
agens.
Ja, precis. Snarare mer fördjupad agens. Varför skulle de vilja göra det här när det är så mycket som sätts på spel? Och värt att notera, utan att spoila allt för mycket, är ju att i kampanjen så finns det ett av äventyren som till och med rekommenderas att använda som introäventyr. Och just den delen heter The Blood Red Fess, den som jag tänker på. Men, där tänkte du att du var inte helt nöjd med den, va?
Nej, jag ska fortfarande använda den. Det kommer jag göra, fast inte på det sättet. Jag tänker att jag ska skriva om den. För jag vill ha ett annat introäventyr, för jag tyckte inte den var så stark. För den, om jag minns rätt nu, jag har så mycket rollspel i huvudet, så är det också att det är när de har kommit dit den utspelar sig, va?
Den, ja och nej. Det är ju så här att under äventyrets gång så kan rollpersonerna hitta en grej som triggar det här äventyret.
Ja.
Och äventyret utspelar sig då före händelserna som äger rum i Horror on the Orient Express. Så grejen är att just The Blood Red Fest kan man använda som ett introäventyr eftersom det utspelar sig många år tidigare.
Ja.
Rollpersonerna får då en färdig relation till professor Smith genom sakerna som händer i det äventyret. Så värt att notera nu också när jag tänker på det är ju att gör man ett introäventyr så här så behöver man ju, om man ska använda sig av The Blood Red Fest i kampanjen, så behöver ju också även så introäventyret förhålla sig lite till sakerna som händer i det scenariot. Värt att lägga är ju då också att The Blood Red Fest är ju, även om man väljer att inte ha det som ett introäventyr utan som en del i kampanjen, så är det en av de här valfria äventyren.
Ja.
Vissa av äventyren i boken är ju grundläggande, alltså du måste inom kaninöron ha med den.
Ja.
Sen har du ju mängder med avstickare, alltså mängder, jag kommer inte ihåg hur många det är, men sådana som är optional, sådana som du kan väva in i historien.
Ja, jag tror det är 19 äventyr.
Ja, det är så pass många. Ja.
Ja.
Det väl stämma.
Och sen kommer jag inte ihåg hur många av dem som var real. Men jag tror måste nog nästan vara typ 10 som är optional. Ska också sägas, jag kommer köra den franska revolutionsboken också, för jag har den också.
Mm.
Vi ska köra hela Orientexpressen. De ska köra alla äventyr. Okay. Allt ska köras.
Hur lång tid räknar du med?
Nej, det får väl ta 2-3 år. Det spelar ingen roll. Liksom.
Det känns som ett fantastiskt upplägg.
Ja.
Alltså, det vore ju drömmen.
Sen... Ja. Nej, men vi tänkte att vi skulle köra allt.
Mm.
Så jag ska köra The Blood Red Fest.
Mm.
Men ja. Ja, men jag är inte riktigt nöjd med den, för det är det som är grejen. För jag kommer ihåg, de ska gå in i, de blev ju då jagade av turkar. Mm. Ursäkta, the derogatory term här, men det är så de säger, det är bara the Turkish. Och de har de fessen och så här, men jag kände fortfarande inte att de hade ett incitament till det. Så det är därför jag vill använda fortfarande The Blood Red Fest.
Mm.
För att jag behöver inte säga vilket årtal det här introäventyret utspelar sig. Och sen kan de göra The Blood Red Fest. För då har de en ytterligare anledning till att kunna hjälpa honom. Alltså det är ett incitament. Alltså även det, nu kommer jag kommer inte exakt ihåg äventyret. Även om det är att i slutet upptäcker de honom. Ja, det spelar ingen roll att det är i slutet de upptäcker honom. För att det är så bara, åh fan, det var polare Smith ju.
Mm.
Alltså hänger de med? Liksom alltså att, jaha okej, okay. Fan Martin, du var involverad i detta. What the hell?
Mm.
Så att jag tänker fortfarande göra det. Men det var så här, jag vill ändå ha något där jag kan freebasa lite. Så att de kan komma in i det.
Mm.
Och ska också sägas, kampanjen utspelar sig, börjar i London och slutar i Konstantinopel. Om man kommer så långt. Och som sagt, det är 70% försvinn. Eller svinn ska man väl säga, inte försvinn. Svinn.
Svin.
Ja, men det är det ju. Alltså det är helt sinnessjukt. Och så får du då en massa tips och tricks på hur du kan göra. Du kan göra det snällare, mamma. Mm. Nej, det kommer jag inte.
Nej, det är Call of Cthulhu. Det är ett äventyr som mår bra av att köras så som det är skrivet.
Ja, men sen är det Call of Cthulhu också. Du ska inte sitta och spela, sorry, nu blir mycket lite elitistisk här. Men du ska inte spela Call of Cthulhu och tro att det är D&D. Nej. Alltså absolut, spelar du Pulp Call of Cthulhu som du, jag vet att du kan conversa detta till och allt sånt där, det är en annan grej. Alltså då kör du pulpit och det är det du vill åt och kör lite Indiana Jones med kosmisk skräck. Det är fint. Men kör du basic Call of Cthulhu, köpt äventyr, då är det så här, come on. Sen kommer jag säga, jag har inte läst genom riktigt allt än, men jag kommer ju ta bort alla grejer som bara tar bort spelarnas agens och gör att de insta dör. Det tycker jag bara är otroligt dåligt skrivet. Ja, Martin öppnar dörren så bara dör han. Man bara, men varför skulle... Va? Sluta. Sådana grejer tycker jag inte om. Alltså, för då är det bara så här, då är du en dold, då är man bara elak. Och det behöver man inte göra, för spelet i sig är redan elakt.
Vissa avsnitt i den här kampanjen, alltså vissa stopp på vägen, vissa äventyr helt enkelt, är betydligt dödligare än andra. Och vissa på grund av att det... Hur ska vi säga det? Vissa för att det faktiskt är en del av storyn och att det är välskrivet och bra och det hör till. Några, utan att gå in för mycket på det i min personliga mening, är ju kanske bara inte riktigt genomtänkt på samma sätt. Ja. Det här är en fantastisk kampanj, alltså en av de bästa jag läst. Men det finns också vissa stopp på vägen som jag tror att man kan behöva se över lite grann som spelledare och fundera på, vill jag ha det så här?
Ja.
Vilket går lite tvärs emot det jag precis sa, att man ska spela den exakt som den är skriven. För det gör inte det, utan se över framförallt några av stoppen ju närmare slutet det kommer, skulle jag säga.
Sen är det ju också, känner jag publik, jag menar, vill ni, spelar ni med spelare som är true to och vill att det ska vara så, så kör det, vad fan, det gör väl inget. Så är det ju också såklart. Medan jag är mer sån, så bara, nej, det insadör inte på grund av att manus kräver det. Det är jag inte intresserad av, utan då får vi liksom... Men, så då är min tanke, jag kommer ha mellan 5 och 6 utredare. Vi får se hur många som är med. Så jag kommer ha mellan 5 och 6 utredare. Då kan man göra lite så här... Jag brukar alltid börja med, jag tror du var lite inne på grejen när vi pratade lite off mika. Jag brukar oftast så här, vad vill jag förmedla för känsla? Mm. Om jag ska skriva ett äventyr, vad vill jag i känslan av äventyret ska inbringa de jag ska spela med? Vad är det, när jag spelade Gothams räddning, som man kan lyssna på säsong 1, jag håller på att fortfarande klippa säsong 2. Men börja närma mig med stadietakt. Så där valde jag liksom så här, där skulle vi få möta Hayley som spelas av Amanda Stenback. Men vad är det jag vill utsätta henne för? Jo, val att vara en hjälte. Det var hela tiden målet. Tuffa val, du är en hjälte nu. Folk, det är inte så här sunshine and buttercups, liksom, utan nu är det hardcore. Nu är du en hjälte i en värld där det är mörka människor och där du möter skurkar som absolut inte delar din moral och etik, utan de kommer gå all... Och det är samma i Call of Cthulhu när jag har skrivit sådana äventyr. Liksom. Vad är syftet med äventyret? Vad vill jag förmedla? Det kan vara att jag vill förmedla en gud. Det kan vara att jag vill förmedla, du vet, så här, detektivarbete. Så här. Men jag börjar med känslan. Mm. Så vad jag vill göra nu är att göra ett detektivarbete. Det är känslan jag vill ge dem. För att det här ska introducera Julia, en jättegod vän till mig. Och hon har spelat Drakar och Demoner och nu då Dungeons and Dragons. Det är vad hon har spelat. Och de är inte speciellt detektiva. Ja. Alltså absolut, leta ledtrådar och så, det gör du. Men inte som i Call of Cthulhu. Det är liksom, hur ofta har i andra rollspel har du slått... Martin, slå counting. Mm. Det händer faktiskt i Call of Cthulhu, gott folk. När de står liksom... och men när du har ett rollspel där du har library use, så säger du också en hel del om vilken nivå.
Stort fokus ligger ju på utredande delen.
Ja.
Att hitta ledtrådarna till, liksom, för att kunna lösa mysteriet.
Så är också grejen så här, om jag minns rätt så introduceras ju utredarna till något så här kosmiskt ju längre in de kommer.
Absolut.
Så jag vill inte ge dem någon kosmisk skräck, med det sagt... Kulter underbara att använda. Mm.
Och i ett introäventyr, nu tänker jag bara fritt här utifrån vad du har berättat. Så för att då introducera den här nya spelaren som du pratar om, så är det ju precis som du säger, alltså kanske det mest väsentliga att introducera och visa på det här med utredandets vikt i spelet. Det inte handlar så mycket om att skjuta och slåss och hoppa, springa, om man nu inte tänker att man skulle ha gjort det här till ett pulpscenario som du säger, men nu tänker jag att det inte är så, utan nu är det
Nej.
klassisk Call of Cthulhu. Utan då mer att kanske i det här introscenariot redan tidigt introducera de här färdigheterna som kanske skiljer sig mot spel då som personen tidigare har spelat med. Att det kanske behöver gås in i bibliotek, det behöver gås igenom arkivskåp, det behöver undersökas mer.
Så
Och
var ska vi
som
utspela det, Martin? Om vi
jag
börjar där.
tror ju att ska man göra ett snabbt one shot på det här och vi förutsätter ju då, eller det kanske vi inte alls förutsätter, nu förutsätter jag att det kommer att vara samma rollperson som den här spelaren vill ta med sig in i kampanjen sen.
Ja, men det är tanken. Det är ju
Så är det
tanken.
ju.
Yes.
Så det blir ju svårt eftersom, som vi sa, Call of Cthulhu är ett väldigt dödligt spel och om du inte dör av fysiska saker så kommer din rollperson att bli knäckt. Så det här introäventyret då för den här spelaren skulle ju behöva vara väldigt light, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Det får inte, som du säger, de får inte utsättas för riktig kosmisk skräck, utan kanske mer en antydan till att det finns.
Ja, precis. Och att kulter finns.
Ja,
För det gör inget att man introducerar det, nämligen, tänker jag mig.
så vad skulle sägas om att istället för monster och kosmiska fasor direkt i det här introäventyret så handlar det mer om kultister och kanske någonting som visar på vad de här kultisterna har eventuell kunskap om vad som finns där ute.
Ja, och vad de gör för att vilja göra det.
Exakt.
Skådeplats, jag tänker mig New York 1920. För att det är en... Dels kan du resa ifrån New York var som helst, så utspelar sig karaktärerna därifrån, så är det inte ologiskt att varken professor Smith är i New York. Det är som sagt, det är en metropol på 20-talet och där går ju liksom, vad heter de, Atlantaångare mellan, så att det är liksom, det makes sense för mig. Plus att där kan de gå till bibliotek, där kan de gå på zoo, alltså där har vi verkligen en
Allting
skådeplats.
finns,
Ja.
ja.
Så jag tänker mig New York 1920. Cirka, när börjar Orientexpressen?
Oh, bra fråga.
Jag tror det är 23.
Ja, det står början av 1920-talets London, så 23 är nog en bra gissning.
Ja.
Början av 20-talet i alla fall.
Ja. Så vi säger 1919 då. 1919, det blir jättebra nummer. De möter en kultister. Då har vi huvudfokus. Ingen direkt kosmisk skräck på det
Och
som vi
här
säger.
då, en sak som man skulle kunna ta ställning till är ju då om man vill. Det här blir återigen massiva spoilers, men det har vi redan varnat för i äventyret. Att det är ju en specifik kult som gör sig gällande genom den här kampanjen. Någonting
Ja.
man skulle kunna göra, om man vill, i introäventyret, är ju då att de här kultisterna som rollpersonerna möter då redan i det här färdiga introäventyret är antingen kultister från den kulten, för det är ju en stor kult, så de
Ja.
skulle också kunna ha medlemmar som finns i USA. Eller att de på något vis har kopplingar, att det är en helt separat kult som har kopplingar till den kulten. Om man inte vill,
Ja,
avslöja den kulten för tidigt så att säga.
det är ju The Skinless One.
Ja.
Nilola Pepepepep, vad han heter, i en av hans. För du har ju Mask Off, Nilola Pepepepe.
Ja.
Den finns ju också som en sån kampanj jag någon gång skulle också vilja köra. Jag har den. Så den skulle jag också vilja köra. Men så det är ju The Skinless One. Så det skulle man kunna göra. Jag funderade till och med på, det hade varit så himla intressant om det hade varit deras direkta motsats. att det är en konkurrerande kult. Alltså för att, eller konkurrerande, men att de typ...
Några med ett annat syfte än en annan.
Ja, och jag tänker, jag vill köra det väldigt... Och det här är ju en smaksak. Men jag älskar Cthulhu. För jag tycker det är så ikoniskt med ikonografin med bläckfiskhuvudet. Och, alltså att det sticker ju ut på något annat sätt än The Skinless One. Liksom. Det är lite som King in Yellow.
Mm.
Hans symbol.
Det är ju mer, vad ska vi säga... Mer grundläggande, mer ikoniskt, precis som du säger. Alltså, det är det folk tänker på när man tänker på Lovecraft, när man tänker på Cthulhu.
Yes.
Så är ju det här de stora go-to-grejerna, kanske tillsammans med Dagon och liknande. Så absolut, så... det kan finnas ett starkt värde för en första gångsspelare att ha med mer ikonisk, antydan till ikoniska figurer som den känner till.
Ja.
Om man tänker så.
Så jag tänker mig Cthulhu där.
Mm.
Som ett bra introäventyr.
Mm.
Då tänker jag mig också. För det jag gillar är ju när kultister infiltrerar statsskikt. För då måste du verkligen tänka utanför boxen. Mm. Ja, vi går till polisen. Ja, men vet de att... Alltså, det ska vi också komma ihåg, 1920-talet där. Korruption var hög i New York, det kan jag säga gott folk. Liksom, du kunde muta. Så var det ju. Även i Chicago. Så jag tänker mig... En bra grej... Jag vill involvera antingen professor Smith eller sonen. Och sonen kan man involvera på två olika sätt. Sonen är kidnappad. Professor Smith anställer dem. Det är ju...
En fördel med om man skulle använda sonen är ju att det blir inte lika känsligt om man vill sen köra The Blood Red Fest, precis som den är skriven.
Där har vi något, ja.
Ja, för då har de träffat hans son, de har inte nödvändigtvis träffat honom. För som sagt, The Blood Red Fest knyter ju an då innan Horror on the Orient Express startar.
Ja.
Så vill man då ha ännu starkare agens till varför de vill hjälpa honom sen, då har de ju dels träffat hans son,
ja.
Alltså i det här äventyret då. Och sen så har de ju då även träffat honom i händelserna som händer i The Blood Red Fest.
När utspelar sig The Blood Red Fest?
The Blood Red Fest utspelar sig...
De behöver ju nog korrigera lite datum bara.
Ja, den utspelar sig...
1890.
Ja. Ingenting som säger att de inte kan ha träffat hans pappa först och sen träffa sonen. Det är ju för sig. Det här börjar ju då kräva att rollpersonerna har en viss ålder när du kör Horror on the Orient Express.
Mm. Det är därför jag inte riktigt gillade Blood Red Fest, kommer jag ihåg nu. Mm. För det här är, nu måste du gå in och styra spelarna.
Den låser dig på ett annat sätt, det gör det.
Ja, och det är jag inte riktigt gillar.
Mm.
Den utspelar sig 1890. Nej, då måste de vara en viss ålder. Det är därför jag inte gillar det. Varför utspelar den sig 1890? Kommer du ihåg det? Och som sagt, jag har inte läst den delen på väldigt, väldigt...
Alltså varför är just det årtalet?
Ja, vad har det?
Ja, alltså det är ju... Vissa saker som händer där är ju sånt som sen bygger upp till själva mainplotten.
Ja.
Så är det. Så egentligen så är den ju lite... Ja, den är nog... Har du tänkt att spela den så är det nog ganska viktigt att introäventyret... Även om den inte berör det, ändå förhåller sig till att den finns.
Ja.
Men. Ja. Man kan ju tänka så här också. Att, i The Blood Red Fest så utlöses ju det äventyret. Återigen, massiva spoilers här nu.
Mm.
Det äventyret. Ett sätt att spela det på är ju att rollpersonerna hittar, jag vill minnas att det är en dagbok som de börjar läsa. När de läser den här dagboken så slungas de in i de här händelserna som hände i The Blood Red Fest.
Ja.
Alltså behöver det ju inte vara att det är rollpersonerna som spelar
Nej.
Mordred och Fess, utan att de upplever det som några andra karaktärer. Det kanske till och med så är där i skrivet, som jag tänker efter.
Ja, det är nog så det ska.
Ja.
Då
Det är inte rollpersonerna, utan det är några andra
då
de
kommer jag nog
upplever
hellre
så.
köra det så. För
Ja.
då kommer, för det kan vara en rolig grej för Julia och dem så här, nu har jag gjort färdiggjorda. Då skulle vi kunna prata om det också, göra karaktärer ihop.
Absolut.
För det har varit jävligt schysst här in liksom så här. Ja, men då så, då kör vi. Men då är det sonen. Har han en son eller hittar vi på en son?
Jag vill minnas att det finns en son. Eller så är det bara att jag vill att det finns en son.
Ja.
Men vi etablerar i alla fall att det finns en son.
Och vad heter professor Smith i förnamn?
Heter han Adrian? Kan det vara så?
Julius Smith.
Jaha, okej. Det var inte den
Tror
jag
jag.
missade. Ja, det kan absolut stämma.
Nu ska vi se. Is he 50 old heavy set English scholar who now devotes himself entirely to research. You know that. Ja, och så har han en manservant. Det är också så jävla bra ord bara. This is my manservant. 1923 utspelade sig. Där fick vi reda på det. Här står det att hans fru dog a few years ago, så han har ingen son. Så vi hittar på en son.
Ja, men sonen kan ju redan ha varit född innan.
Ja, men det är det jag menar. Det står inte om att han
Nej,
har
det
en,
står
menar
inte.
jag.
Nej, nej, nej. Okej,
Nej.
nej, men okej. I vårt upplägg så finns det en sån.
Ja. Smiths son. Vad ska han heta? De är engelsmän. Arthur Smith.
Där har du.
Och det är väldigt så här, King Arthur. Han är ju Arthur Smith. Vad gör han i New York?
Är han kanske forskare som är där och forskar, precis som sin far? Eller professor. Han är inte
Ja.
professor ändå, men han kan ju forska, han kan plugga, han kan... Någonting akademiskt gör han ju i alla fall.
Jag funderar på, ska han vara intresserad av Cthulhu-mytosen?
Det kan
Alltså,
vara
inte...
valfritt.
För jag tänker mig inte är att han tror att det finns, utan att han, du vet såhär, åh, det här är mystiska grejer, eller såhär, gamla böcker och sådana saker liksom.
Det kan ju vara att han alltså har ett okult intresse och att han på något vis har börjat komma de här sakerna på spåret.
Han skulle också kunna vara en antikhandlare.
Absolut.
Och då skulle det vara liksom att han har fått mellanhänder och...
Och att han har någon sak.
Ja.
Där har du en bra och ganska klassiskt upplägg för ett Call of Cthulhu. Bra intro upplägg.
Plus att det ger oss en anledning varför han reser mellan ställena.
Ja. Så
Liksom.
han är kanske i USA för att köpa någonting? Eller tänker du att han har butiken i USA?
Jag tänker om han har butik både i USA och i England.
Ah,
Så är
okej.
en
Ja,
i
det är rimligt.
Europa, där han har Europa-kontakter, och en i USA, där han har Amerikaner-kontakter, alltså både med Syd- och Nordamerika och Mellanamerika.
Snyggt.
Och... Ja, nu ska vi skriva det så neutralt som möjligt, tänker jag mig, för att du också ska kunna nyttja det. Så att... För så här är det, gott folk. Skriver du till din egen kampanj, vet vilka karaktärerna spelar, eller spelarna spelar vilka karaktärer, då kan du alltid skräddarsy det här.
Så är det. Absolut.
Men så jag tänker, en infallsvinkel är att han vill ha något och behöver att någon hämtar något. Det är ju ett klassiskt äventyr. Gå dit, ta grejen, kom tillbaks med det.
Och kan ju vara en väldigt smidig ingång för ett one shot också.
Ja, men precis. Alltså, ni... Så det tror jag kommer få skräddarsy lite beroende på vad de ska spela. För vi ska ha en sittning noll och då ska jag känna av lite så här, vad är det för karaktär ni vill spela? Och sen styr in det där liksom. Så jag tänker mig att han är antikhandlare i alla fall. Har en butik i New York. Och London. Det var där Julius Smith bor, vill jag påstå. Nu ska vi se. Han ska köpa en grej. Här har vi en grej. Här kan vi verkligen ta en Cthulhu-mytos. Han ska köpa ett... Han har letat efter ett objekt. Vi kan vara så tråkiga att det är den Necronomicon, men jag tycker att det är alldeles för tung.
Då är man ute på halet, ja. Tror jag. Det är bättre om det är någon egenskapad artefakt.
Ja. Men han vill ha en dagbok, tänker jag mig. För en bok är oftast en bok. Och så kan man ju skriva lite så här. Man kan ju alltid göra det. Liksom, det kan vara tre objekt, tänker jag mig. Jag skriver tre objekt. En dagbok. Sen tänker jag mig en gammal staty, såklart. Det är klart, en staty. Det ska vi ha. Det ska vi ha. Och sen en... För jag har en Cthulhu-staty som jag kan ta med mig som handout. Tjejen har frågat vad det är. Så sa det är Cthulhu. Han ser inte trevlig ut. Han är inte trevlig, sa jag heller. Så att, om du ser honom, you're fucked.
Den här dagboken, den berör då saker om mytosen också, får vi anta.
Jajamensan!
All forskare, äventyrare som har kikat på saker och blivit galen.
Mm, det tänker jag mig. Och ska försöka göra en handout på det också, för jag brukar göra det. Så det tänker jag mig definitivt. Det måste jag också kolla. Dagbok. Ja. Men det ska vi titta på sen. Vad ska den sista grejen vara? En medaljong? En ring?
Klassiska saker, alla tre. Och plus att vill man då... Då kan du ju även väva in någon positiv egenskap. Om det är en fysisk artefakt i form av en ring eller ett halsband. Som gör att om vi nu tänker att det är någon som ska spela Call of Cthulhu första gången. Och du vill göra det lite enklare. Den kommande kampanjen, så kan ju den ha någon form av positiv egenskap som kan hjälpa vid något tillfälle.
Där har vi en grej. Det kan vara en elder sign.
Ja.
Vi gör det faktiskt. Elder sign. Staty. Cthulhu. Men okej. Okay. Jag funkar så här. Han vill ha de här objekten. Och de är väldigt viktiga. Så dagboken. Vem skrev dagboken?
En gammal äventyrare som även har hittat den här statyetten.
Mm.
Och ju mer han letade och grävde i saken, desto mer galen blev han. Och det märker man ju längre man bläddrar i boken.
Ja. Så vi tänker en gammal äventyrare. Jag tog bara ett namn. Rick Jones.
Ja.
Han var i djunglen. Nu är vi i Amerika, så han kan ha varit i Sydamerika. Ja, där början på boken, för jag kommer skriva det här, jag kommer skicka de här grejerna till dig sen också. Så jag ska, nu när jag är på jobb imorgon, så ska jag skriva hela äventyret, tänkte jag, så skickar jag till dig och så bollar vi i text, gott folk. Och sen så, vill ni ha det så säg till, så kommer vi lägga ut det, så att, men då tänker jag mig, då börjar boken börjar med att han har hört rykten. Om ett gammalt tempel. Och det är ju en bra inne. Han är ute, han är arkeolog, kaninöron. Men han är äventyrare, där är cash till att hämta liksom. Han hittar templet. Så där ska vi skriva ett... Det behöver inte vara ett stort gotiskt som i...
Även var skrivet i... berättande ordalag att på de kommande sidorna så berättar han om hur han hittade templet.
Oh ja!
Att han även bla bla bla. Och sen bara när han väl har tagit den här och fraktar hem den, så kanske det utlöser vansinnet hos honom. Och de sista, alltså att den här boken är ju inte färdigskriven, utan de sista sidorna, det är blodstänk istället, för han skjuter sig själv i ansiktet.
Japp. Det tycker jag. Det tycker jag.
Man förstår att det här är inte bra.
Så, sist tar han livet av sig. Men jag tänker att han hittar templet.
Mm.
Jag tänker skriva ut allt så att de får läsa det, för det gillar mina spelare. Men det är som Martin säger, det är upp till er vad ni vill. Men jag tänker skriva det, så om ni får äventyret så kommer det vara handouts. Mm. Och då får ni korrläsa och så, för att jag är jättedålig på att skriva. Så att så är det. Men för objektet.
Mm.
Blir besatt är det viktiga här nu, gott folk.
Så är det ju.
Tänk, för jag känner dig kamrat så att du är med mig. För det är typiskt Call of Cthulhu-grej. Du blir besatt. När du blir galen så blir du besatt av det. Blir besatt. Och sist tar han livet av sig.
Mm.
Där har vi boken. Denna boken. Ja, The Diary of Rick Jones. Vem hittade honom död? Hans fru måste ju ha hittat honom. Exfru. Han blir ju galen. Hon stannar inte kvar. Vill inte ha kvar det såklart. Så hon tar statyn och allt det där. Lägger i en låda.
Mm. Och var finns grejerna nu?
Ja. För jag tänker mig, här har vi, här splittar äventyret sig till två tankar man kan ha nämligen.
Mm.
Var är det nu, ja? Han vill att de ska hämta detta eller undersöka detta.
Mm.
Hämtar de det, vet han vad det är.
Mm.
Undersöker de, så har inte han tid att själv göra det. Vilket makes sense. Han är en antikhandlare, han kommer att leja ut det.
Mm.
Så är det ju. Alltså, det hade vi gjort idag också. Ju.
Mm.
Och då har vi ett annat scenario. Kommer kulten förnys om det och vill ha grejerna för sig själv? För han kan ju ha ställt frågorna i herrklubbar, heter det inte, vad heter det, gentlemen's club.
Mm.
Liksom och sådana saker. Då, eftersom vi då, som vi börjar prata om, att jag älskar ju när kulter infiltrerar grejer.
Mm.
Och så sitter de, vänta lite nu, nu börjar Martin prata om en konstig bläckfisk. Det här är intressant för oss.
Ja, alltså ett starkt ingångsläge är väl att den här kulten letar aktivt efter de här sakerna.
Ja. Jag tänkte mer... Man kan ju ha ebb och flod i sånt ju. Liksom att, ja, vi letar ju efter det aktivt. Mm. Vi har inte hört något. Nej. Ingen annan letar efter det. Så vi behöver kanske prioritera de här grejerna. Oj, shit. Nu är det någon som faktiskt aktivt letar efter det. Nu får vi speeda upp det.
Och ännu mer kanske då när de får nys om att de faktiskt har hittat det.
Japp.
Då vet man ju vart grejerna finns.
Ja. Jag vill inte att grejerna ska vara... Alla tre grejerna är inte på samma plats.
Nej.
Såklart inte. De har splittats. För det makes mer sense. Liksom, annars blir det ett väldigt kort äventyr. Så jag tog lådan och sen gick jag liksom så här. Så dagboken är, var har vi dagboken? Dagboken är vet du vad? Där har vi en grej. Hans exfru hittar inte honom.
Ah, han är försvunnen.
Ja. Ja, det precis. Ja, eller att han är på ett sanatorium.
Mm.
Och att dagboken bara ligger där. För att hon inte vill ha dem. För statyn kan hon ha tagit och lagt någon annanstans, tänker jag mig.
Ja, det låter väl rimligt.
Så att de sista sidorna du kan hitta är från sanatorium.
Ja.
För då har du ett ingångsläge i att skriver du ledtrådarna i boken. Min fru Annabella. Och sen i slutet, hon tog statyn ifrån mig. Ah, okej, okay, där är statyn. Hänger du med?
Ja, absolut.
Och varför har då inte kulten hittat honom? Ja, det kan ju vara att han... Här är det varför. För att hon anmälde in honom under ett annat namn.
Ah.
Och det är det ledtråden Arthur har hittat.
Så det är där det kör igång, så att säga.
Ja.
Ja. Ja, men där har du något. Där har du verkligen något.
Ska vi bara skriva det?
Mm.
Han blev checkad på sanatorium under annat namn. Boken är där. Han hängde sig. För då är det också så här väldigt tydligt. Liksom. Han hängde sig. Då måste de infiltrera sanatoriumet. Liksom vill de muta sig in, så det kommer inte vara så svårt, men så är boken där. Där kan en wannabe hangaround-kultist hänga. Där får nys om det. Mer nys om det. Så bara, oj shit. För att jag tänker mig att de kan ju ha...
Kan man tänka sig att det finns någon form av ingångsläge här för att då använda lite arkivkunskap och sånt för att få reda på vart han hamnade, alltså typ vilken avdelning, om vi tänker att det är ett stort sanatorium.
Yes.
Reda på vilket namn skrevs han in under, vilken avdelning hamnade han på, så att man får in de här färdigheterna lite mer som du vill introducera den nya spelaren för.
Yep.
Så att man förstår den här undersökande delen.
Då ska jag göra record för det också. Jag gjorde... Jag måste faktiskt kolla det nu. Live. Ink, logga in. För där har... Nu ska vi se. Så, för jag köpte back in the day, om jag minns rätt. Nu ska vi se. Vad har vi här? Evidence, telegram och alltså mallar.
Ah, okej. Okay. Som man kan fylla i själv. Ja, yeah.
Yes. Okay.
Jag ska lära mig från då?
Call of Chaosiums egna.
Ja.
Jag ska visa Sanatorium Miskatonic. Vi ska se här. Vi pratar samtidigt, har gått fort, det är så det låter. För att de har... Nu ska vi se. Evidence files. För då har de... Aha. Då måste jag gå in här igen. Det går mig inte så mycket. Så. Vad gav det? Så. Då får du telegram.
Mm.
Då får du sådana worldwide the glow in 7 minutes.
Mm.
Får du sådana templates. Vill du ha detta kan jag lägga upp i en mapp så du får tillgång till det.
Absolut, kanske lägga ut i show notes om folk vill.
Det är en köpeprodukt.
Jo,
precis.
Om folk vill köpa det kan det vara en schysst länk.
Ja, det ska vi definitivt göra. Nu ska vi bara se här. Det var inte det jag ville göra. Nu ska vi se. Jag ska till och med köpa en dagbok åt folk och ge dem.
En fysisk dagbok?
Japp.
Ja, vad roligt.
Jag klistrar in grejer i dem. Mm. Så jag kan skriva det på datorn så ser det curved ut.
Ah, nice.
Ja, jag jobbar lite så för jag tycker att det är kul. Mm. Nu ska vi se. Tack upp.
Handout ska man aldrig underskatta.
Nej, inte när man kan köra fysiskt. Det är därför jag älskar att köra fysiskt. Åh, oh, god damn, du kommer att gälla detta ju.
Mm.
Där är sanatorium floor plans.
Ha färdigt och klart.
Jajamensan, här har vi. Smidigt. Vi får bara döpa det till Belleville Hospital. Jag menar, åh nej, vad jobbigt, jag får ta ett färdigt namn också. Sen har du massa. God damn. Arkham Sanatorium Inpatient Admission Form. Han kan ju blivit indagen där. City of Arkham är där ju mycket nu. Man kan ju flytta det till Arkham också. Det gör ju ingenting för det också.
Man kan göra också för intro-känslan så att säga.
Ja.
Du ska få mycket igenkänningsfaktor direkt även för en ny spelare.
Ja, du vet vad vi gör. Vi byter det till... Ja, vi byter det till... incident report form. Här har du, gubben. Jag sitter och tittar och så skickar jag inte. Nu ska du få se lite, gubben.
Ja.
Där har vi dig, där har vi dig. Nu ska vi se. Så här till exempel kan det se ut. Så har du. Vapenlicensen har du här till exempel. Där har du gubben. Lite. Det är messen ju. Ja, vi flyttade till Arkham. Det har du helt rätt i. Det är Arkham.
Ja, men det, jag tror det har ett värde i sig också. Om man vill.
Då blir hon introducerad till Arkham.
Precis. Du får mycket Call of Cthulhu på en gång här.
Där har vi. Men okej. Okay. Så han är på sanatoriumet. Boken är där. Jag tror som sagt deras ledtrådar bara försvann när de hade förstått att det var en Rick Jones som hade hittat dem. Sen statyn. Skulle anta att de har ju kollat på hans fru var sakerna skulle kunna vara, så hon har inte statyn där. Här är också en sån intressant grej. Nej, han hängde sig och de är katoliker, så då får inte han vara begravd på vigd jord. Men varför skulle hon inte kunna ha lagt stenen där? Frun kan ju ha lagt den där. Fast det vill säga, om den gav honom massa hemskheter så hade hon nog inte gjort den. För det var där hans besatthet
började. Skulle inte en grej kunna vara då att tänker vi att hon, för det viktiga här är väl också att kunna visa på vart har grejerna hamnat nu? Vart ska de hitta dem?
Ja.
Kan hon ha gett vidare någonting till någon släkting till honom? Eller har hon kvar någon av sakerna som de vill ha?
Ja, hon har kvar dem, för då måste de RP att de pratar med henne.
Mm.
Och då precis, är hon i sorg.
För man vill väl introducera lite sociala skills här också, som spelaren får testa sig på lite skillschecks mot sociala färdigheter för att visa på att när du pratar med en annan person här för att göra undersökningar, då använder du den här färdigheten.
Ja.
Så de kanske till och med måste ta sig hem till henne för att ha ett riktigt samtal.
Ja, jag håller helt med.
Och kanske då längs den vägen så har de här kultisterna fått nys på att de här har fått nys på grejerna, så att de skuggar dem för att se vart de kan ta sig. Så att då om du använder slag mot upptäcka dolda saker, upptäcka fara runt omkring dig, så kan du se att någon förföljer dig och får de syn på att du får syn på dem, då försvinner de, bara så att du vet hela tiden att då, någon är dig på spåren.
Där har vi något. Där har vi något. Nu ska vi se. Där bort med dig. Så. Lägger vi ut den så ska du få en länk sen till min OneDrive. Så. Där har vi det. De blir upptäckta av kulten. Jag håller helt med dig. Det är en bra grej. Så här. Nu är det någonting på spåret. Jag tänker man ska nämna kulten i boken, dagboken, minst 4 gånger. Och med stegrande paranoia. Paranoia. Där har vi något. Men okej, okay. Då ska de hitta boken och då hittar de statyn. Han kan ju skriva i dagboken om en medaljong som skyddar bäraren. Sen är det upp till dem om de hittar medaljongen. Och då skulle han kunna, då skulle man kunna göra på 2 sätt. Jag vet ju inte hur postväsendet funkar då, men Arkham har ju en tågstation. Just because reasons. Jag vet att det har det. För de har mycket plots och sånt där. Och det är också en hamn, så det makes sense att han skulle, och de håller på med antika grejer, så Arkham är ju så här, det är ju skrivet för äventyren liksom. Så att han skulle kunna ha skickat paketet. Men så har det aldrig hämtats ut.
För att den ligger kvar på posten.
Ja.
Ja, absolut.
Han kan ju ha beställt det.
Annars också här, nu kommer en helt annan twist på det.
Ja.
Helt annan. Men, och klyschornas klyschor, men klyschor är ju ibland klyschor av en anledning för att de funkar bra.
Ja.
Det kan ju vara så att den här exfrun då har kvar den här medaljongen som du pratade om. Att, och när man har den så är man skyddad mot effekterna av statyn. Så därför när, för att vi vill ju inte att den här spelaren som nu testar
det här
första gången ska bli galen.
Där har vi det.
Så kanske till och med då om en kultist skulle komma ikapp henne och få tag på den här statyn, så kommer han att bli insane väldigt fort. Så ja, att du till och med ser effekterna, för han har inte den här skyddande medaljongen med sig. Man kan ju, som sagt, det här ska ju vara en introduktion då för den här nya spelaren. Man kan skruva upp saker lite mer.
Ja.
Det behöver inte vara lågmält, utan det kan liksom vara bara för att visa på att aha, kolla här.
Jag tror vi är något där på spåret alltså.
Mm.
Att han kan ha sagt att hon ska ha det.
Mm.
Där har vi det.
Mm.
Där har vi det. Där har vi det. Han vill att hon ska ha det på sig för att skydda sin fru.
Ja.
Han kan, i dagboken kan han ha upptäckt att när han har halsbandet på sig så drömmer han inte mardrömmar.
Mm. Precis.
Därför ger han sin fru halsbandet.
Mm.
För han älskar ju henne.
Mm. Det gör han.
Där har vi ju en grej, tror jag. Hon har halsbandet. Hennes sista minne av honom.
Mm.
Statyn. Jag tänker, nu ska vi köra en... höll på att säga. Den ligger inte i en blykista, men vi skulle fan nästan gjort en sån Covenant eller Stålmannen Kryptonit-grej.
Mm.
Det måste vara något som skärmar av det.
Mm.
Hon har halsbandet på sig, händer inte så mycket liksom.
Mm.
Men för att det blir lite så här konstigt om de tar den, så alla blir galna idag.
Ja.
Men ligger den i något? Ligger i en stenlåda.
Mm.
Och där skärmas den av.
Mm.
Stenlådan, där har vi också en grej. Är av en meteorit.
Mm.
Så är det därför den har lite konstiga egenskaper. Har man upp den. Vad det är jag älskar med Call of Cthulhu. Slå Sanity.
Mm.
Men ja, men där har vi ju grunden liksom.
Ja, där har du ju ett helt upplägg. Och sen då ska ju de då få tillbaka de här sakerna till antikbutiken. Men ja, problemet där på vägen är ju att då har ju de här kultisterna verkligen fått nys om dem.
Mm.
Så kanske lyckas, om saker går inte utredarnas väg, kanske kultisterna faktiskt lyckas ta de här sakerna ifrån dem.
Ja.
Vägen, och de måste då ta dem tillbaka från kultisterna. Och får då reda lite grann på vad de här kultisterna är för någonting.
Ja.
Skulle kunna vara spännande. Återigen, allt det här ska då in sen i one-shot-format. För det här, det, alltså när man sitter och pratar om det så här, det blir ju som en liten minikampanj i
ja,
sig. Men det går ju att hugga hörn så att säga, så att det går att...
Ja, men det behöver inte vara one-shot i heller.
Nej, det behöver inte vara. Behöver inte
det
vara,
kan vara på två spelningar. Det kan vara på tre spel.
Då hinner man ju desto mer.
Ja. Så det är vad jag tänker göra och säga dem, att nu kommer vi spela ett introscenario och det kan vara 2-3 speltillfällen så att ni vet. Men det är för att vi ska bygga upp agensen. För grejen är det, vi har 2 val här, för du var inne på det, gubben. Kultisterna kommer att ta grejerna ifrån dem. Här någonstans ska vi ha gjort så att de förstår, det här är inte bra. Även om vi gjorde detta för pengar så är det här inte bra. Vi vet inte vad det är, men det är inte bra att de får grejerna.
Precis, de här människorna ska absolut inte ha tillgång till det här.
Ja.
Mm.
Andra saken som kan hända är, fan, tju-tju, bara, tju-fly, tju-tju. Vänta, var är uppdragsgivaren?
Mm.
Ja, kan de inte få grejerna så kommer de ju ta någonting som ni håller kärt.
Mm.
Uppdragsgivaren. Så nu får ni komma till oss.
Ja, sonen.
Ja.
Snyggt. Snyggt, där har du det.
Liksom, för då har vi 2 scenarier, för de behöver inte ta sonen. Men jag tycker det blir roligare om de tar sonen. Ja, och bygger... För då tänker jag att man ska bygga upp deras relation med Arthur under hela resans gång också.
Mm, det är bra. Alltså han blir som ett ankare, en punkt för dem. Och att
ja, de... tänker man att han bjuder in dem på middag, introducerar dem.
Mm.
Som sagt, gott folk, nu bara löst pratar jag här. Så här. Mm.
Jo, där är ju idéer. Det är det. Så får vi se vad det knyts an till.
Så jag ska skriva detta nu i veckan här.
Mm.
Och så förklarar det för dem att när vi är så här, nu gör vi karaktärerna. Men det kommer vara ett så här, ett litet introscenario här för att du ska få liksom komma igång och att ni ska få en ankarpunkt till en av questgiversarna på ett eller annat sätt. Ja, men då har vi gubben. Då har vi.
Det har varit ju en väldigt snabbt sätt att göra ett litet, alltså vad ska vi säga, riktlinjerna för ett scenario.
Ja.
Ja.
Och det är så här, min hjärna funkar gott folk. Ja. Så att jag pratar
bolla idéer
och sen så bara, ja men det här blir bra. Nu ska vi se. Nu ska du få en länk där. Men nästa avsnitt har vi redan bestämt. Då ska vi prata starterboxar, gott folk.
Det ska vi.
Mm.
Både bra och dåliga sådana.
Ja. Och då kommer vi också nämna min avsky för boxar.
Och att jag gillar boxar.
Ja.
Men, och allt däremellan.
Ja, och allt däremellan. Men fokuset kommer vara starterboxar för att... vi har fått lite recensionsex och vi gillar starterboxar kanske, eller inte gillar dem, och vad gillar vi med dem, och gå igenom och sen faktiskt tipsa om bra starterboxar till er där ute. Men tack för denna gången, Martin.
Tack själv, så hörs vi snart igen.
Ja, det gör vi. Ta hand om dig.
Detsamma.
Hej.
Hej.